Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Massmördarpodden, Hungerford, del 1. Det här avsnittet är skrivet av Eva Martinsson, uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. I det här avsnittet vill jag utföra en varning för våld mot barn och djur. Så är du känslig för det så bör du inte lyssna på Hungerford. Hungerford är en gammal stad i grevskapet Berkshire, cirka 10 mil väster om London i England. Hungerford har knappt 6 000 invånare, vilket gör det lite mindre än Flen. Genom staden Hungerford rinner en kanal som heter Kenneth and Avon. Nu ska vi prata om Alfred Henry Ryan. Alfred Ryan föddes den 6 januari 1905. Han arbetade som bygginspektör för staten och var känd för att vara en perfektionist i allt han gjorde. Alfred var gift med den omtyckta och glada Dorothy Parker. Dorothy var född den 17 maj 1924 och var alltså 19 år yngre än sin man Alfred. Det finns inga uppgifter när och hur paret träffades eller när de gifte sig. Dorothy arbetade i matsalen på förskolan i Hungerford. Hon började senare även arbeta deltid som servitris på Elcott Park Hotel, där hon arbetade i 12 år. Den 18 maj 1960, när Alfred var 55 år gammal och Dorothy var 36, föddes deras första och enda barn. Och det här barnet blev en son och det är även vår massmördare, Michael Robert Ryan. Den lilla familjen bodde i Southview. Och Southview, som kommer komma tillbaka i avsnittet, är en gata i Hungerford. Grannarna till familjen Ryan beskrev sonen Michael som en tystlåten butter pojke som var en aning självcentrerad. Michaels favoritleksak var en actionman som var fullt utrustad med uniformer och vapen. Michael var kort för sin ålder, vilket gjorde att han ofta blev mobbad av de andra barnen i skolan. Och när han blev mobbad försökte Michael aldrig slå tillbaka eller hämnas, utan istället drog han sig undan från de andra barnen. När Michael var 11 år gammal var det dags att lämna skolan som låg mitt emot hans hem och istället börja på John O. Gaunt Secondary School. Det kan jämföras ungefär med mellan- och högstadiet i Sverige. Michael gjorde inte särskilt bra ifrån sig i skolan och han skolkade ofta från lektionerna. Han hade faktiskt några vänner på skolan, men han undvek alla former av sportaktiviteter och sociala tillställningar. När Michael var 13 år gammal fick han ett luftgevär av sin mamma Dorothy. Michael älskade sitt luftgevär. Han älskade också att sikta mot kor, fåglar och till och med mot andra barn. I 16 års ålder lämnade Michael John O'Gaunt Secondary School för att studera teknik på Newbury College. Planen var att han skulle bli byggledare. Michael arbetade hårt för att lyckas med utbildningen, men det blev snart uppenbart för de flesta på skolan att Michael inte hade någon större begåvning. Skolan blev för svår och till slut hoppade Michael av utbildningen. Michael tog ett lågavlönat arbete som vaktmästare på en flickskola. Han bodde kvar hemma hos sina föräldrar. Hans mamma Dorothy behandlade Michael som ett litet barn och skämde bort honom genom att betala för allt han inte hade råd med själv. Och det här påverkade familjens ekonomi negativt och den blev allt mer ansträngd. 1978, när Michael var 18 år gammal, fick han licens för att äga vapen. Han köpte då ett hagelgevär och det blev början på hans med tiden väldigt stora vapensamling. Michaels vapen var prydligt uppställda i ett glasskåp som fanns i hans sovrum. Han visade stolt upp sin vapensamling så fort han fick chansen. Vapenlagarna på den här tiden sa att i England, Wales och Skottland kunde man få licens för att äga flera typer av vapen så länge man var myndig, ostraffad och hade en av polismyndigheten godkänd förvaring. Och de här vapenlagarna var väldigt liberala jämfört med vapenlagarna idag i Storbritannien. Men det ska vi komma tillbaka till i del 2. Michael var lite av en mytoman. Han ljög ofta och han berättade om saker som han påstod sig ha gjort. Lögnerna fick honom att verka mer kapabel och erfaren än vad han egentligen var. Bland annat sa Michael att han hade tjänstgjort som elitsoldat i specialstyrkan SAS i den brittiska armén. Han sa också att en pensionerad överste hade tagit honom under sina vingar. Den här översten skulle av oklara anledningar köpa ett hus och en Ferrari till Michael. Han hävdade också att han var förlovad och snart skulle gifta sig. Han kunde även berätta att han ägde och drev en vapenbutik. Men om någon inte trodde på eller ifrågasatte hans berättelser kunde Michael bli fruktansvärt arg. Då kunde hans mamma gå in och bekräfta sonens lögner för åhören. Mamman bjöd till och med in sina egna vänner till det kommande bröllopet. Det här kan ju tyckas vara ett lite märkligt beteende, men förmodligen var det ett lite bakvänt sätt att försöka hjälpa sonen att må bättre. Michaels pappa Alfred var däremot betydligt striktare mot Michael och vägrade acceptera hans lögner eller att skämma bort honom. Michael var helt besatt av det militära och allt som hade med armén att göra. Han köpte inte bara vapen, utan även militärjackor, överlevnadsutrustning och masker. Michael prenumererade på överlevnads- och vapentidningar som till exempel Soldier of Fortune. Han älskade också att titta på actionfilmer som till exempel Rambo First Blood som kom 1982 när Michael var 22 år gammal. I maj 1985 dog Michaels pappa Alfred Ryan i cancer 80 år gammal. Det är inte mycket som är känt om Michael och Alfreds relation, men Michael verkar ha sett upp till sin pappa och pappan betydde oerhört mycket för honom. Nu bestod familjen bara av Michael, mamma Dorothy och deras svarta labrador, Blackie. Michael tog förlusten av pappan väldigt hårt och blev ännu mer tillbakadragen efter pappans död. Michael kunde försvinna iväg från skjutbana eller ägna timmar åt att mecka med sin bil. Dessutom förlorade han sitt arbete som vaktmästare under den här tiden. Människor i Michaels närhet började bli bekymrade för hans mentala hälsa eftersom han framstod som mer och mer instabil efter pappans död. Ett favoritställe som Michael gärna sökte sin tillflykt till var Savanakiskogen. Savanakiskogen är ett populärt friluftsområde på 18 kvadratkilometer som ligger 11 kilometer utanför Hungerford. Skogen ägs av Earlen of Cardigan och hans son Viskonten av Savanake. Friluftsområdet drivs av en fond och det här är alltså Englands enda privatägda skog. Parken är öppen för allmänheten större delen av året. Faktum är att den bara är stängd en enda dag på året och det är för att bekräfta att det faktiskt är en privat skog, så den dagen får bara ägaren tillträde till skogen. Michael Ryan brukade låtsas att han var en soldat som var ute på uppdrag i den här skogen. Han brukade se sig själv som en elitkrigare som visste hur man överlevde det vilda utan att bli upptäckt av någon. Michael brukade gå in i skogen i kamouflagekläder och roa sig med att smyga på människor som var ute på picknick. De i sin tur var helt ovetande om att de var övervakade av Michael Ryan. Den 11 december 1986 fick Michael en licens för 2 pistoler som han var på väg att köpa. Michael ansökte lite senare om att licensen även skulle gälla en 3:e pistol. Han hävdade att han skulle sälja en av de 2 pistolerna som han hade sedan tidigare och köpa 2 nya. Det här blev godkänt av myndigheterna den 30 april 1987. Och det blev godkänt eftersom Michael uppfyllde 2 viktiga krav för en utökad vapenlicens. Han fanns inte i brottsregistret och han var inte heller registrerad som psykiskt sjuk. Myndigheterna ställde krav dock. De krävde att Michael skulle installera ett vapenskåp i stål och hålla vapnen inlåsta. Någon gång under den första halvan av 1987 gick Michael med i Tunnels gevär- och pistolklubb som fanns i grevskapet Wiltshire i sydöstra England. En av de som drev klubben berättade att Michael spenderade väldigt mycket tid där och var en duktig skytt, framförallt på långa avstånd. Den 14 juli 1987 ansökte Michael även om tillstånd för att äga halvautomatiska gevär, vilket godkändes den 30 juli samma år av en polis som heter Trevor Wainwright. Trevor skulle få ångra det här djupt. Han hade arbetat som polis i 15 år och kände till de flesta som bodde i Hungerford. I en intervju som gjordes 2007 sa Trevor, citat: "Om du hade bett mig göra en lista över personer som skulle kunna vara kapabla till att göra det Michael Ryan gjorde, så skulle Michael Ryan inte ha funnits med på den listan." I augusti 1987 hade Michael Ryan licens för följande vapen som också fanns i hans ägo i hemmet. Ett halvautomatiskt Sabala jaktgevär, ett halvautomatiskt Browning jaktgevär, en halvautomatisk 9mm pistol av märket Beretta 92FS, en 32-kalibrig pistol av märket CS Orso, en 22-kalibrig pistol av märket Bernardelli, en Kalashnikov AK-47 och en M1 karbin kaliber 30, ett halvautomatiskt gevär. Och nu är vi framme vid onsdagen den 19 augusti 1987. Det var en varm sensommardag i Hungerford. Det var marknadsdag. Den populära marknaden lockade till sig många besökare, både lokalbor men även besökare utifrån som kom dit för att handla, äta på de lokala restaurangerna eller bara ha en trevlig utflykt. Det var fortfarande sommarlov och det vackra sommarvädret lockade till sig många besökare. Hungerfords borgmästare var Ron Terry. Ron hade tillträtt arbetet som borgmästare bara några månader tidigare. Han var glad att han hade blivit borgmästare. Han förväntade sig luncher med Rotary, lite trädgårdsfester och klippa lite band. Ron Terry hade ingen aning om vad han snart skulle ställas inför. Och just den här dagen, onsdagen den 19 augusti 1987, tjänstgjorde en gruppchef, 2 polismän som patrullerade ute i Hungerford samt en polis som var stationerad på polisstationen. Och i polishuset pågick en renovering som gjorde att hela polishuset var ganska rörigt. Dessutom var Hungerfords polishelikopter, ja, den lilla stan hade faktiskt en egen polishelikopter, den var på verkstaden för reparation. På Hungerfords polisstation arbetade 2 polisinspektörer som var gruppchefer samt 12 polismän. 2 av de här poliserna var Trevor Wainwright, som vi nämnde tidigare, och Roger Brereton.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Trevor var ledig den här dagen, men Roger var i tjänst. Runt lunchtid satt den 33-åriga tvåbarnsmamman och sjuksköterskan Susan Godfrey från Reading på en filt i Savernakeskogen och betraktade sina barn, Hannah 4 år och James 2 år, som lekte tillsammans i skogen. Den lilla familjen hade kommit till parken för att äta lunch i det gröna. Om en stund skulle de fortsätta till Susans mormor för att fira hennes 95-årsdag. Men först ville Susan låta barnen leka av sig lite. Då skulle de vara lugna och städade på släktträffen. Varken Susan eller hennes barn märkte att de var övervakade av Michael Ryan, som satt gömd bakom en buske och tyst betraktade dem medan de åt sin lunch. Medan Susan packade ihop picknickkorgen närmade sig den svartklädde Michael med draget vapen. För ändamålet hade han valt sin 9mm Beretta-pistol. Han hotade Susan med vapnet och beordrade henne att sätta barnen i familjens bil, en Nissan Micra, vilket hon omedelbart gjorde. Susan spände fast sina barn och sa till dem att vänta på henne i bilen. Hon lovade barnen att hon snart skulle vara tillbaka. Under tiden plockade Michael upp picknickfilten och sen beordrade han Susan med pistolen riktad mot henne att gå in bland träden. Så fort de hade kommit utom synhåll sköt Michael Ryan Susan Godfrey 13 gånger i ryggen. Han tömde hela magasinet i hennes kropp. Sen släppte han filten på marken och gick tillbaka till parkeringen. De två barnen, Hannah och James, såg hur Michael kom tillbaka ensam, utan deras mamma. Och hur han utan ett ord eller blick på dem klev in i sin silverfärgade Vauxhall Astra GT som stod parkerat precis bredvid deras egen bil. Barnen hade hört skotten och satt livrädda kvar i bilen medan de såg hur den svartklädde mannen körde iväg. Efter en stund knäppte 4-åriga Hannah upp sitt eget säkerhetsbälte och sen sin lillebrors bälte. Tillsammans klev de ut ur bilen och började leta efter sin mamma. Inne i parken stötte de ihop med en pensionär som heter Myra Rose. Myra var ute i skogen för att läsa. Hannah berättade för Myra att, citat, en man i svart har skjutit vår mamma. Myra hade lite svårt att tro på barnens berättelse till en början, men bestämde sig för att hjälpa dem ändå. Hon trodde först att de kanske lekte kurragömma med sin mamma, men hon kunde inte riktigt förlika sig med tanken på att 2 så små barn gick omkring ensamma i skogen. Därför tog hon ett barn i vardera hand och gick iväg mot parkeringen. Samtidigt som Myra hittade barnen i skogen hade en polis upptäckt Susans Nissan Micra som stod övergiven på parkeringen med öppna dörrar, och det gjorde honom misstänksam. Polismannen bestämde sig för att genomsöka omgivningen i hopp om att hitta bilens ägare. Och 75 meter från bilen hittade han Susan Godfreys kropp. Susan var fullt påklädd, men kroppen var genomborrad av kulhål. Strax intill kroppen hittades ett antal tomhylsor av kaliber 9 mm. Under tiden körde Michael Ryan längs väg A4 mot Hungerford. 5 kilometer utanför staden svängde han in på Golden Arrow-bensinstationen strax utanför byn Froxfield. Bensinstationen bemannades av Kakub Dean, som var gift med bensinstationens ägare. Vid pumpen stod Ian George och tankade sin motorcykel. Michael väntade på att Ian skulle bli klar och sen började han tanka sin bil. Förutom att fylla bilen så fyllde Michael även en 5-liters dunk med bensin. Michael var stamkund på den här bensinstationen, men han tillhörde ändå inte Kakubs favoritkunder. Hon tyckte att Michael var ganska otrevlig och hon visste att han inte var mycket för småprat. Men den här eftermiddagen reagerade Kakub på att Michael tankade ovanligt mycket bensin. Det gjorde henne lite misstänksam, så hon höll extra koll på Michael. Medan Kakub tog betalt av Ian George så gick Michael till baksidan av bilen, öppnade bagageluckan och tog ut sitt halvautomatiska M1-karbingevär. När Ian hade betalat och satt sig på sin motorcykel riktade Kakub uppmärksamhet mot Michael som stod kvar utanför bensinstationen. Och då såg hon, till sin stora förfäran, att Michael riktade ett vapen rakt mot henne. Kakub kastade sig omedelbart ner bakom kassadisken och lyckades precis klara sig från att bli träffad av kulorna som gick genom säkerhetsglaset och träffade väggen bakom kassan. Michael gick in i butiken, fram till kassan och riktade vapnet mot den skräckslagna Kakub som låg hopkrupen mot väggen. Gråtande bad hon Michael att inte döda henne. Michael struntade fullständigt i hennes böner. Han såg bara rätt igenom henne med blicken fäst på väggen när han tryckte in avtryckaren. Men ingenting hände. Michael provade igen och ytterligare en gång, men fortfarande hände absolut ingenting. Gevärets magasin hade ramlat ur och det berodde förmodligen på att Michael av misstag hade kommit åt utlösningsmekanismen. När vapnet inte fungerade vände Michael och gick ut ur butiken till sin bil. Han slängde in vapnet och körde vidare mot Hungerford. Motorcyklisten Ian George hörde skotten och han ser hur Michael sköt mot Kakub innan han lämnade bensinstationen. Ian körde raka spåret till Froxfield och larmade polisen om vad han trodde var ett väpnat rån. Och det här var det allra första av ett mycket stort antal larmsamtal som polisen skulle få den här dagen. Direkt efter att Michael hade lämnat bensinstationen ringde den chockade och skräckslagna Kakub till sin man och till larmcentralen. Men eftersom Ian George redan hade hunnit slå larm var polismannen Roger Brereton redan på väg till bensinstationen. Cirka 12.45, så strax efter lunch, anlände Michael Ryan till South View nummer 4. Det här är en återvändsgränd i Hungerford där Michael bodde tillsammans med sin mamma Dorothy och deras svarta labrador Blackie. Flera av grannarna såg hur Michael Ryan gick in i huset. Bland vittnena fanns det gifta paret Roland och Sheila Mason och en Marjorie Jackson. Inne i huset blev Michael välkomnad av labradoren Blackie som var ensam hemma eftersom Dorothy var på en jobbintervju. Istället för att hälsa på sin hund sköt Michael Ryan Blackie till döds. Grannarna kunde höra skotten inifrån huset. Efter en stund kom Michael ut från huset iklädd ett pannband och en skottsäker väst. I handen bar han en väska som var fylld med mat och annan utrustning. Lite oklart vad det är i väskan. Michael hade redan packat in sina militärkläder, en stor mängd ammunition och flera av hans vapen i bilen. Vapnen var hans 9mm Beretta, hans M1-karbin och hans AK-47 samt en stor mängd ammunition. Viss ammunition var pansarbrytande. Michael slängde in väskan i bilen och satte sig i förarsätet. Han vred om nyckeln, men ingenting hände. Rasande klev Michael ut ur bilen och sköt 5 skott rakt in i bagageutrymmet. Sen gick han tillbaka in i huset med 5-liters dunken som han hade fyllt med bensin tidigare och hällde ut den. Och sen satte Michael Ryan eld på sitt eget hem. Efter det packade han västens fickor med ammunition, tog sin Beretta-pistol och AK-47 och började gå nerför gatan. Då fick han syn på det tidigare nämnda paret Roland och Sheila Mason som hade sett honom komma hem. De stod ute i trädgården och stirrade på honom. Michael öppnade omedelbart eld. Han sköt Roland Mason 6 gånger och Sheila 1 gång i huvudet. Roland och Sheila Mason dog båda omedelbart av sina skador. Den tredje personen som hade sett Michael komma hem, Marjorie Jackson, arbetade som fastighetsskötare på en lågstadieskola i Hungerford, och hon hade känt Michael Ryan hela hans liv. Marjorie var god vän med Michaels föräldrar, och Michael hade spenderat massor av tid under sin uppväxt hemma hos Marjorie tillsammans med hennes söner. Hon hade alltid uppfattat Michael Ryan som en tystlåten och artig pojke som inte gjorde en fluga för när. Men nu hade hon sett allting genom fönstret, och hon blev till sin förfäran upptäckt av Michael, som med ett uttryckslöst ansikte riktade sitt vapen mot henne och sköt. Skottet träffade Marjorie. Marjorie Jackson berättade senare själv, citat: "Jag försökte komma undan, men han sköt mig. Han träffade mig i nedre delen av ryggen. Jag visste att jag hade blivit träffad. Jag kände en fruktansvärd brännande smärta. Jag kunde inte gå. Jag kunde inte röra mina ben. Jag låg på golvet och det enda jag kunde tänka på var mina hundar, för jag trodde att Michael skulle komma in och döda dem." Trots sina skador lyckades Marjorie kravla sig ut i köket, där hon stängde in sina hundar Katie och Raffles i ett köksskåp. När hundarna var i säkerhet ringde Marjorie till larmcentralen, och sen ringde hon till sin man Ivor Jackson. Hans arbetsplats låg inte långt från parets hem. Det var makens kollega George White som svarade, och han vägrade låta den oroliga Ivor köra själv, så George insisterade istället på att köra sin kollega och vän hem. Under tiden Marjorie Jackson väntade på hjälp kunde hon se hur Michael joggade fram och tillbaka på gatan utanför, samtidigt som han sköt på allt som rörde sig. Ett okänt vittne påstår att när han sprang runt ute på gatan så varnade Michael Ryan flera barn som fanns på gatan. Han sköt dem inte, istället sa han åt dem att gå inomhus. På grund av att det bara fanns två öppna telefonlinjer till Hungerford-polisen blev det svårt att nå fram, eftersom fler och fler ringde efter hjälp från Southview. Men de samtal som kommer fram till polisen på stationen får honom inse att det är någonting mycket allvarligt som händer. Så han kontaktar polisen Roger Brereton, som ju var på väg till bensinstationen i Froxfield, och ber honom att istället åka till Southview i Hungerford. Och Roger gör som han säger. Cirka 1:05 står den 14-åriga Lisa Mildenhall utanför sitt hem på Southview. Hon hade gått ut ur huset tillsammans med sin 13-åriga syster Marie när hon hörde skottlossningen. Hon var nyfiken på att se vad som hände ute på gatan. När Michael fick syn på henne insåg hon att det här var inget bra, så hon kröp ihop ytterdörren tillsammans med sin syster. Michael log mot henne och sköt Lisa 4 i båda benen och magen. Lisa lyckades kravla sig in i huset, där hon kollapsade inför ögonen på sin chockade mamma. I grannhuset stod Lisas granne Sylvia Pasco, som var ambulanssjuksköterska till vardags. Men just den här dagen var hon ledig och höll på med hushållsarbete när hon hörde ljudet av glas som krossades. Strax efteråt rusade Sylvias son Robert in och berättade att deras granne Lisa var skadad. Sylvia släppte det hon höll på med och rusade in i grannens kök, där hon hittade den skadade Lisa. Lisas mamma ringde efter en ambulans medan Sylvia försökte få stopp på blödningen. Hon upptäckte att Lisa var träffad i benet, höften och ljumsken. Marie klarade sig utan skador. Den första ambulansen som kom och försökte ta sig fram till Lisa stoppades av Michael Ryan, som siktade med sitt vapen mot ambulansen framför dörren. Ambulanssjukvårdarna backade och lyckades ta sig till huset genom att smyga sig genom en häck. Men det tog 45 minuter. När hon kom fram lyckades ambulanssjukvårdarna få ut Lisa och ta henne till sjukhuset. Lisa Mildenhall överlevde skjutningen. Sylvia Pasco stannade i grannhuset tillsammans med Lisa Mildenhalls familj. De gömde sig i ett av sovrummen på övervåningen och stannade där över 4 timmar. Michael sköt mot övervåningen några gånger, men han lyckades inte träffa någon av dem. En annan av grannarna, den 77-åriga Dorothy Smith, som var döv på ena örat, kom ut ur sitt hus för att se var allt oväsen kom ifrån. Vad var det egentligen som hände ute på gatan, undrade Dorothy. Då fick hon syn på Michael, som joggade fram och tillbaka på gatan med ett gevär. Och då blev hon arg och sa, citat: "Är det du som för sånt oväsen? Du skrämmer ju livet ur folk. Nu slutar du med det, förbannade kar. Michael tittade på Dorothy Smith med en tom blick och ett konstigt leende. Sen lämnade han Southview och gick österut längs en stig som ledde mot Hungerford Common. Dorothy Smith överlevde sitt möte med Michael Ryan helt oskadd. Hon fick aldrig veta varför Michael hade skonat henne den dagen. På stigen på väg mot Hungerford Common mötte Michael den 51-årige Kenneth Clemens som var på väg i motsatt riktning mot Southview. Tillsammans med sin familj hade Kenneth varit ute med hunden i det vackra sensommarvädret. När Kenneth såg att Michael hade dragit vapen höjde han armarna i luften som för att visa att han inte tänkte göra något motstånd. Och när Kenneth lyckades få Michaels uppmärksamhet på det sättet hoppade resten av hans familj över ett staket som gick ut med stigen och sprang för livet bort från platsen. Michael brydde sig inte om Kenneths avvärjande gest utan sköt honom rakt i bröstet. Kenneth Clements dog omedelbart. Medan han föll till marken höll han fortfarande i hundens koppel. Resten av familjen Clements och deras hund överlevde. Efter mordet på Kenneth vände Michael igen och började gå tillbaka mot Southview. Efter alla larm som kommit om skottlossning i Southview började polisen sin jakt på mördaren. Polisen försökte också omdirigera trafiken. Men tyvärr hade de ingen aning om vad gärningsmannen hade tagit vägen. Varpå just den åtgärden hade helt motsatt effekt. Nu omdirigerades trafiken rakt mot platsen som Michael var på väg till. Avspärrningarna skickade alla bilister rakt in i livsfaran. Bland annat polismannen Roger Brereton. Roger körde mot Southview och rakt in i Michaels synfält. När Michael fick syn på Roger sköt han 23 skott mot polisbilen. 4 av skotten träffade Roger i bröstet. Bilen fick sladd och körde in i en telefonstolpe. Roger var fortfarande vid medvetande och över radion rapporterade han att han hade blivit skjuten, men det dröjde inte länge innan hans röst tystnade. Roger Brereton förblödde till döds i sin bil. Strax efter att Michael Ryan hade skjutit Roger Brereton svängde en Volvo 360 in på gatan. I Volvon satt Linda Chapman tillsammans med sin tonårsdotter Allison. Michael log mot bilen och avfyrade 11 skott mot den. Några av kulorna gick genom motorhuven och träffade dottern Allisons högra höft. De här skotten skadade henne mycket allvarligt. Andra kulor gick genom vindrutan och en träffade Linda i axeln. Medan Michael laddade om sitt vapen la Linda i backen och körde ut ur Southview. Därefter körde hon raka spåret till en läkare utanför området. Båda två överlevde, men vi ska komma tillbaka till Allison Chapman. Michael lämnade Southview igen. Den här gången fortsatte han till Fairview Road. Där höll den pensionerade restaurangägaren Abdul Rahman Khan, 84 år gammal, på att klippa gräset i sin trädgård. Michael gick fram till Abdul och sköt honom 3 gånger. Abdul Khan dog senare av sina skador och blev Michael Ryans 6:e offer den här dagen. Michael vände återigen tillbaka till Southview. Där hade Michaels närmaste granne, kolarbetaren Allan Lepetit, hört om skjutningen och skyndat sig hem för att kolla att hans familj var okej. Allan kände Michael. Han hade faktiskt hjälpt Michael att installera vapenskåpet. Allan såg den beväpnade Michael och försökte fly. Michael sköt Allan 2 gånger i armen och 1 gång i ryggen. Men Allan Lepetit överlevde Hungerford-massaken. När en ny ambulans kom till platsen började Michael skjuta mot den så att framrutan krossades och ambulanssjukvården Hazel Haslett skadades i armen och i benet av glassplittret. Hennes kollega och förare Linda Bright lyckades backa ut ambulansen från gatan medan Michael laddade om. Både Hazel och Linda överlevde. Det brann fortfarande i Michael Ryans hem och nu hade elden spridit sig till 3 grannfastigheter. Invånarna i området blev riktigt oroliga för de försökte ringa efter hjälp, men ingen kom Orsaken var förstås att polisen vägrade släppa in räddningspersonal i området av rädsla för att de skulle bli beskjutna. Istället prioriterade polisen att evakuera människor till ett säkert ställe och försöka hindra andra från att gå dit man misstänkte att Michael skulle gå härnäst. Människor var utom sig av oro för familjemedlemmar och försökte desperat få information om de befann sig i säkerhet och om de var oskadda. Och en av dem var Marjorie Jacksons man, Ivor Jackson.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tillsammans med sin kollega George White hade han kört Ivors vita Toyota mot hemmet där hans skadade fru befann sig. När Ivor och George närmade sig huset mötte de Michael Ryan som omedelbart öppnade eld. Michael sköt 11 skott mot bilen med sin AK-47. 3 av skotten träffade Ivor Jackson i bröstet och 1 skott träffade honom i huvudet. George White träffades också av ett skott i huvudet som dödade honom omedelbart. Bilen kraschade rakt in i polisbilen med den döde polisen Roger Brereton i. Ivor var fortfarande vid liv och vid medvetande, men han spelade död så att Michael inte skulle skjuta igen. Och det lyckades, för Michael tappade intresset för bilen. Istället fortsatte Michael att skjuta mot fönster och mot människor som dök upp på gatan. Michaels mamma Dorothy var på väg hem efter sin jobbintervju. Men hon började inse att någonting var på tok eftersom vägen blockerades av grannen Ivor Jacksons vita Toyota och det kom rök från flera av husen. Dorothy klev ur sin egen bil och gick fram till Ivors bil och fick se där sin skadade granne in i bilen. Hon öppnade dörren och Ivor kunde höra henne säga "Åh, Ivor." Ivor försökte få kontakt med Dorothy, men hon lämnade hans bil och fortsatte upp på gatan mot sitt hus. Och där såg Dorothy hur hennes hus stod i lågor och på gatan låg döda eller skadade grannar och mitt bland allt det här stod hennes son beväpnad. Dorothy ropade, "Sluta Michael, varför gör du så här?" Men Michael Ryan svarade inte sin mamma utan riktade sitt vapen mot henne och sköt henne 2 gånger i magen och 1 gång i benet. När Dorothy hade fallit ner på gatan gick Michael fram till henne där hon låg och avfyrade ytterligare 2 skott i hennes rygg från 10 centimeters håll. De här 2 sista skotten dödade Dorothy Ryan. Polisen hade vid det här laget identifierat skytten som Michael Ryan och då hade de gått igenom hans vapenlicenser. Då insåg de hur välbeväpnad han var och de insåg också att de inte skulle klara av situationen på egen hand. Den beväpnade insatsstyrkan kallades in för att förstärka Hangerfordspolisen medan Hangerfordspolisen främst fick ansvar för avspärrningarna. Det hör till saken att den vanliga polisen i England inte är beväpnad med skjutvapen utan det krävs då den här speciella insatsstyrkan för att få tag i poliser som faktiskt har vapen. Polisen hade också stora problem med att ta emot och ge information på grund av att de bara hade de här två telefonlinjerna och de var fullständigt överbelastade och alla som ringde efter hjälp. Polisledningen insåg att de behövde helikoptern, men den var ju på reparation. Men mekanikerna lyckades lappa ihop helikoptern tillräckligt för att få upp den i luften. Och trots att den var knappt flygduglig valde polisledningen att ändå skicka upp polishelikoptern. Så det var med fara för sina egna liv som piloten och besättningen lyfte från marken. Och tanken hos den brittiska polisen att inte bära skjutvapen har sina rötter från Metropolitan Police på 1800-talet när den bildades. Man bestämde då att polisen skulle vara obeväpnad på grund av att allmänheten dels blev uppskrämd av vapen och också hade starka åsikter om väpnade styrkor. Beväpnad polis skulle påminna alldeles för mycket om militär. Och frågan om polisen ska vara beväpnad eller inte är en ständigt återkommande debatt i Storbritannien. Polisen i Nordirland bär tjänstevapen, men vanlig polis i England, Wales och Skottland gör det alltså inte fortfarande än idag. Polishelikoptern flög över husen på Southview och med en megafon försöker polisen i helikoptern övertala Michael att lägga ner sina vapen. Men Michael struntar i dem fullständigt. Polisen på marken vågar inte ingripa mot Michael, insatsstyrkan är inte där än och han har redan dödat en av deras kollegor. Men 13.30 anländer den beväpnade insatsstyrkan. Den kallas för Tactical Firearms Unit och de börjar nu göra en plan för att angripa Michael. Efter mordet på sin mamma, Dorothy, gick Michael över en skolgård samtidigt som han sköt sporadiskt. All skottlossning lockade ut den 71-åriga Betty Tolliday från hennes hem. Betty trodde att det var barn som lekte med smällare. Hon hade tröttnat på oväsendet och var på väg ut för att skrika till barnen att de skulle sluta upp med att störa henne. Men istället för några busungar stod Betty öga mot öga med Michael Ryan i hennes egen trädgård. Michael sköt Betty med ett skott som gick genom hennes ljumske, den övre delen av höften, delar av hennes bäcken och ischiasnerven innan den kom ut i ryggen. Betty lyckades ta sig in i sitt hus och hon överlevde. Michael sprang nu mot Hungerford Memorial Gardens. Vid det här laget hade media fått nys om att det hände någonting exceptionellt i Hungerford. Journalister och fotografer anlände till den lilla staden mitt under det pågående massmordet. De tog kort av de skadade och de döda. Dessutom tog sig journalister in i flera av offrens hem genom att ljuga och säga att de var brottsutredare. Förutom journalisterna som rände omkring i stan hade även några av tidningarna och tv-kanalerna skickat upp helikoptrar. Och de var ju betydligt bättre skick än polishelikoptern och störde polisen i deras arbete med att spåra Michael. Vilket innebar att polisen återigen tappade bort Michael. I Hungerford Memorial Gardens mötte Michael den 26-åriga banktjänstemannen Francis Butler som också var ute och gick med sin hund. Michael riktade sin AK-47 mot Francis och sköt honom 3 gånger i ljumsken. Francis Butler föll till marken och avled snart av sina skador. Francis var pappa till 2 små barn som nu var faderlösa. Michael fortsatte framåt och passerade en pojke som hette Dean Lavisher. Michael verkade inte ens notera att Dean var där utan fortsatte framåt och sköt istället mot Andrew Cradle, en annan pojke som cyklade i parken. Skotten missade och Andrew trampade på allt han kunde bort från Michael. Andrew Cadles snabba cykling räddade honom. Efter att ha skjutit mot Andrew dumpade Michael sin AK-47 i parken. Den omtyckte och populära taxichauffören Marcus Bernard, 30 år gammal, var den här onsdagen på väg till sjukhuset i sin Peugeot 309 för att hälsa på sin hustru och deras nyfödda son. På vägen blev han omdirigerad av polisen. Han skulle för sin egen säkerhets skull köra vägen som gick förbi Hungerford Memorial Gardens. Men vid den här parken klev plötsligt Michael Ryan ut på vägen framför Marcus bil. Han saktade ner samtidigt som Michael riktade sitt vapen mot honom och sköt honom rakt i huvudet. Marcus Bernard dog omedelbart och blev Michael Ryans 10:e mordoffer den här dagen. Michael rörde sig nu bort från Hungerford och på vägen sköt han en man som inte har namngivits. Den här mannen drogs bort av några andra. Michael närmar sig mannen och verkar vilja ett nytt försök att skjuta honom. Men då blev han distraherad av en bil, varpå den icke namngivne mannen överlevde massmordet. Och i den här bilen satt den 67-årige Douglas Wainwright och hans fru Kathleen. Paret var på väg för att hälsa på sin son, Trevor Wainwright, som vi har hört om i den här historien förut. Det var ju han som var en av poliserna i Hungerford. Den här dagen var Trevor ledig och hjälpte en vän i grannbyn att klippa gräsmattan i väntan på att föräldrarna skulle anlända. Trevors föräldrar bodde i Kent och de skulle egentligen komma på besök dagen innan. Men av okänd anledning hade Trevor skjutit upp besöket till dagen för Hungerford-massaken. Michael sköt mot Douglas och Kathleens Datsun Bluebird. Douglas Wainwright träffades med 2 skott i bröstet och 1 i huvudet och dog strax efteråt av sina skador. Kathleen träffades i bröstet och i axeln. Hon insåg direkt att hon inte kunde göra någonting för sin man som hade sjunkit ihop i försätet. Hon såg också hur Michael närmade sig deras bil. Medan Michael laddade om lossade Kathleen på säkerhetsbältet, kastade sig ur bilen och sprang för sitt liv trots att hon alltså hade träffats av 2 skott. Kathleen kom undan. Och när hennes son Trevor Wainwright fick höra talas om skjutningen av en vän skyndade han sig tillbaka till Hungerford. Han åkte direkt till polisstationen för att hjälpa till, men då fick han beskedet att hans pappa var död och att hans mamma låg skadad på ett sjukhus. Så istället för att jobba tog sig Trevor till prinsessa Margarets sjukhus i Swindon. Medan han väntade på besked om hur läget var med hans mamma i korridoren på akutavdelningen såg han hur fler och fler offer från skjutningen anlände. Efter en timme fick Trevor beskedet att hans mamma Kathleen skulle klara sig. Men hans pappa låg fortfarande kvar i bilen. Trevor Wainwright var alltså polisen som bara några veckor tidigare hade godkänt Michael Ryans licensansökningar för att få äga fler och kraftigare vapen. Men Hungerford-massaken är inte över och i nästa avsnitt kommer Michael Ryan att fortsätta sina härningar. Massmördarpodden finns på Facebook. Ni kan gå in där och likea sidan och prata om fallen med mig och manusförfattarna. Massmördarpodden finns också på Patreon. Om ni tycker att det är en jättebra podd så kan ni vara med och stödja den där också. Men själva avsnitten finns bara på Podme för närvarande. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är ganska lätt att hitta. Tack till Eva Martinsson för manus. Tack till Emil Drugge för ljudsättningen. Och tack till dig för att du lyssnat på Massmördarpodden.